Idag skulle jag vilja stanna lite inför frågan. Vad är det för spår vi lämnar efter oss? Och vad är det för avtryck vi gör? Jag ska börja med att berätta om en gammal man som hette Asser Jakobsson. Hans liv och val i livet kan ge oss som lever på 2000-talet nyttiga lärdomar för vilka vägval, spår och avtryck vi gör i våra liv. Asser Asher, han var en av de berömda bröderna Jakobsson, 12 stycken, som levde för nära 4000 år sedan. Och en dag kanske ditt namn också blir samtalsämne för människor som lever i en annan tid och hör till en annan generation än vår egen. Man kommer att fundera över vem du egentligen var, dina känslor, din attityd, dina åsikter och dina handlingar. Ja, allt kommer kanske att tas fram i ljuset på samma sätt som vi nu ska göra med den här mannen, Asher. Hans pappa Jakob, den gamle patriarken, han uttalade en välsignelse och lyckönskan över Asher. Och faktiskt betyder hans namn lycklig. Jesus från Nazaret delade också ut löften om glädje och lycka till sina efterföljare. När han i Johannes evangeliets 15 kapitel säger: "Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och er glädje ska bli fullkomlig." Paulus önskar de kristna i Rom samma sak: "Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid." Jakob välsignade sin son Asher strax innan han dog och sa: "Asher mättas av feta rätter, han bjuder på kunglig spis." Och i levande Bibeln står det att han ska laga till utsökta maträtter som passar en konungsbord. Det här kan vara en symbolisk beskrivning av hur bra det skulle gå för Asher och hans efterkommande. Men om vi går några år tillbaka i tiden så hade Asher betett sig väldigt illa. Både mot sin far och mot sin lillebror. Den näst yngsta av bröderna Jakobsson, Josef, var Jakobs favoritson. Men droppen för bröderna var när Josef också började bli märkvärdig och berättade att han hade drömt drömmar där både bröderna och solen och månen och 11 stjärnor kom och bugade sig för honom. En dag fick bröderna chansen när de var ensamma ute på fältet med sin boskap. De såg på långt håll att Josef var på väg till dem. Då sa de till varandra: "Kom, nu dödar vi honom. Mästerrömman och viktigpettan och kastar honom i brunnen." Och säger till far efteråt att ett rovdjur har ätit upp honom. Så blev vi av med honom alla hans drömmar. På storebror Rubens förslag valde man dock att inte döda honom. Utan tog istället av honom hans vackra mantel och slängde honom i den tomma brunnen. Några timmar senare sålde man honom sen till några förbipasserande köpmän för att de sen skulle sälja honom i sin tur vidare som slav till Egypten. Köpesumman var 20 silverpengar. Det var egentligen en ganska liten summa, kanske runt 50 kronor i våra dagars penningvärde. Sen dödade bröderna en get och stänkte getens blod på Josefs färggranna rock. Asher var sen en av brödraskaran som tog manteln till Jakob och frågade om han kände igen den. "Vi hittade den på åken. Visst är det väl Josefs mantel?" Jakob kände genast igen den och sa: "Ja, den tillhör min son." Och så klädde han sig i säcktyg och sörjde sin son i flera veckor. Så hade Asher och bröderna lurat sin gamle far. Men ett antal år senare gick sanningen upp för Jakob och han fick veta hur allt hade gått till när Jakob såldes som slav till Egypten. Men Jakob tillrättavisade aldrig Asher, hans bröder, för detta. Inte med ett ord berörde han det mer. Istället fick de alla hans välsignelse strax innan han dog. Och Mose sa några hundra år senare när välsignade de 12 brödernas efterkommande: "Mest välsignad av sönerna är Asher. Må hans bröder älska honom. Må han få vada i olja." Det betyder att var han än gick så lämnar han fina och goda avtryck och spår efter sig. Det finns en lärdom för oss att hämta från Ashers liv. Alla lämnar vi någon form av avtryck efter oss i våra liv. Är det goda eller dåliga spår som vi lämnar efter oss på den resa vi gör genom livet? Vår bön borde vara att våra fotavtryck ska påträffas på Guds väg, på den smala vägen. Gud undanröjer inte alltid hindren vi möter på hans väg, men han hjälper oss att bli starka och klättra över dem. Dina skor ska vara av järn och brons, så var löftet till Asher. Fötter som sitter i skor av brons vandrar lätt över sten och törnen utan att känna dem. Eller som Habakkuk sa, mina fötter är som hindens fötter. De var fötter som var beredda att vandra i berg om så behövdes. Vi känner också till att Gud har lovat oss att som din dag är så ska din kraft också vara. Men de flesta av oss hade hellre haft krafterna att möta svårigheterna i god tid innan problemen dyker upp. Men det är något som Gud aldrig har lovat. Det är först när svårigheterna uppstår, när stormen börjar ta i, som Gud ger oss de krafter vi behöver för att stå emot och härda ut. Det är också viktigt för oss att vår tro och bekännelse stämmer överens med det liv som vi lever. Om vi går ut och talar vitt och brett om Guds stora kärlek och omsorg om oss människor, då måste också våra liv bära god frukt och ge en vink om att vi går på hans vägar och följer honom. Folk ska kunna se att vi är levande Kristusbrev i vardagen, fullt läsbara för andra människor och inte skrivna med en suddig och otydlig text.
Som fick dela sina drömmar. En arv vi framor med på resan vi tog ifrån ett folk som så många andra dömer. Vi lärde ganska tidigt att be vår aftonbön och få stole på en stor och mäktig frälse. Lite visste vi hvordan reisen ville bli. Vårt liv blev präget av sorg och nöd och trängsle. Livets reise see. frälsningsfrälse är oss given. Livets frälse.
Men vad var det som gjorde att Asher kom att lämna goda avtryck efter sig? En viktig sak är att Asher kom till sin lillebror Josef och bugade sig djupt 5 gånger framför honom och fick den förlåtelse han bad om. Det var därför som Mose inte med ett ord nämnde om alla Ashers felsteg och synder. Varför skulle han? Gud hade ju förlåtit honom. Jakob hade förlåtit Asher och Josef hade gjort detsamma. Faktiskt tror jag att vi behöver fler människor som Asher som vågar vända om från sina felsteg och styra in på den rätta vägen och där lämna goda spår efter sig. Frågan är nu också, vad är det för spår vi lämnar efter oss? Om vi matar oss med skvaller, rykten, förtal och kallprat, då är risken stor att vi inte heller lämnar några goda ord ifrån oss som hjälper våra medmänniskor att hitta den rätta vägen genom livet. Ibland känns det som om vissa människor borde ha varningsskyltar över öronen med texten förbjudet att dumpa avfall och sopor här. Paulus skrev till de kristna i Filippi. Det som är sant, det som är upphöjt, rätt och rent. Det som är värt att älska och akta. Allt som kallas dygd och allt som förtjänar beröm. Ta fasta på allt detta. Livet är väldigt kort och går väldigt snabbt. En del människor glöms fort bort av eftervärlden. Andras minne lever kvar lite längre. En av dem som fortfarande kom sig ihåg, trots att han levde för så länge sedan, ungefär 2500 år sedan, är kungen i Babylonien, Belsassa. Och det är faktiskt tack vare Daniels bok i Bibeln, men också tack vare arkeologiska och historiska fynd som vi vet lite om honom. I Daniels boken berättas en hel del om honom. Kung Belsassa bjöd in 1000 av sina främsta män till en stor fest där vinet flödade. Då plötsligt fick de se fingrar från en mans hand skriva på väggen mitt emot den stora ljusstaken. Kungen själv såg handen när den skrev Mene, mene, tekel ufasin. Och han blev likblek i ansiktet av skräck. Knäna skakade och benen gav vika under honom. Och han kallade till sig alla möjliga visa män och rådgivare för att de skulle kunna tolka texten på väggen. Men ingen kunde förstå eller säga vad den betydde. Men kungens mamma gav kungen rådet att hämta in en judisk fånge, Daniel, för att be honom tala om vad texten betydde. Daniel trädde fram inför kung Belsassa och sa: Du känner till allt vad Gud gjorde med din far och har ändå inte blivit ödmjuk. Du har trotsat himlens herre och hämtat hit heliga bägare från hans tempel och druckit vin ur dem. Men du har inte ärat den Gud som har gett dig livet och bestämmer över dig. Därför lät Gud dessa fingrar skriva ett budskap som var riktat till dig personligen. Det stod, och så översatte Daniel, räknad, räknad, vägd, delad. Räknad betyder att Gud har räknat din regeringstidsdagar och nu är de slut. Vägd betyder att du har blivit vägd på Guds våg, men att du var för lätt. Delad betyder att ditt rike ska delas och överlämnas åt meder och perser. Den natten, står det i Daniels boken, blev Belsassa, kaldernas kung, dödad och Darius av Medien tågade in i staden Babel och tog över makten. För Belsassa blev livet ett misslyckande och det var inga goda avtryck och minnen han lämnade efter sig. Nu ska vi lyssna till Johnny Cash när han sjunger en sång som helt enkelt heter Belsassa och handlar om hans liv.
Well, the Bible tells about a man who ruled Babylon and all its land. Round the city he built a wall and declared that Babylon would never fall. He had concubines and wives. He called his Babylon paradise. Upon his throne he drank and ate, but for Belshazzar it was getting late. For he was weighed in the balance and found wanting. His kingdom was divided, couldn't stand. He was weighed in the balance and found wanting. His houses were built upon the sand. Well, the people feasted and drank the wine, and they praised the false gods of his time. All holy things they scorned and mocked. Suddenly all their mocking stopped. On the wall there appeared a hand. Nothing else, there was no man. In blood the hand began to write, and Belshazzar couldn't hide his fright. For he was weighed in the balance and found wanting. His kingdom was divided, couldn't stand. He was weighed in the balance and found wanting. His houses were built on the sand. Well, no one around could understand what was written by the mystic hand. Belshazzar tried, but he couldn't find a man to give him peace of mind. Daniel the prophet, a man of God, he saw the writing on the wall in blood. Belshazzar asked him what it said, and Daniel turned to the wall and read. You are weighed in the balance and found wanting. Your kingdom is divided, it can't stand. You are weighed in the balance and found wanting. Your houses are built upon the sand.
Many, many tequila farce in Paris.
Livet är en gudagåva och mycket värdefullt. Ändå finns det människor som handskas vårdslöst med det och inte riktigt förstår vad livet går ut på. Men Paulus visste varför han levde och vad som är det viktigaste i livet. Han förklarade att leva, det är för mig Kristus, och att dö, det är för mig något ännu bättre. Och Johannes skrev, den som har Guds son, han har livet, och den som lever utan sonen, han har inte livet. Livet är inte bara att finnas till. Livet när man lever det som Gud har tänkt, då är det ett riktigt äventyr. Med en osjälvisk önskan att leva för honom, som i sin tur har gett sitt liv för oss. Det är ofta man får höra att vi lever bara en gång, och det är ju sant, här på jorden. Men det borde få oss att vara ännu mer måna om att leva livet rätt och att ha en önskan om att lämna goda spår efter sig. Tänk så många det är som har levt och dött på denna jord och som inte har lämnat några fina avtryck efter sig. Om man läser krönikorna i Bibeln om de judiska kungarna som levde och regerade i Juda och Israels rike under perioden från 900-talet fram till 600-talet före Kristus, så blir man nästan förstummad. Lär man sig aldrig av sina egna och andras misstag, undrar man. Tar aldrig barn lärdom av föräldrarnas misstag? Eller gör de om dem på egen hand? Ja, av exemplen i krönikeböckerna så ser man tydligt att kommande generationer tar intryck av sina föräldrar. Men ändå är det samtidigt så att man gör om en del av deras misstag. Kung Josafat på mitten av 800-talet exempel, han tog delvis lärdom av sin far Asas misstag och försökte ta efter hans goda sidor, men handlade ändå vid flera tillfällen lika dåraktigt som sin far. När han stod inför sina stora utmaningar, som inför hot om krig mot mäktiga fiender, så sökte han Guds vägledning och råd och fattade rätt beslut. När oddsen var mot honom, då var han alltid inställd på att söka Gud och vara beroende av honom. Men i det mer vardagliga, när livet flöt på som vanligt, då visade han svaghet och dåligt omdöme och ingick förbund med den onde kung Ahab och hans ondskefulla drottning Isabel, som förledde folket att tillbe den hedniska avguden Baal och som uttalade en dödsdom mot Guds profet Elia. Josafats son Joram däremot var en kung som enbart gav dåliga avtryck ifrån sig. Han gifte sig med dottern till kung Ahab och drottning Isabel. Joram valde att trampa på och riva ner allt det goda som hans far hade byggt upp. Och det står om honom att han gjorde vad ont var i Herrens ögon. Som 32-åring så började han sin regeringstid med att döda sina 6 bröder och några av landets ledande män som var tänkbara rivaler till makten. Delar av hans rike Edom lämnade honom snart och valde sin egen kung. Filisteer och araber stormade in en dag i landet och plundrade kungaborgen. Man dödade också kungens många fruar och barn. Själv fick Joram en obotlig tarmsjukdom och dog 40 år gammal under fruktansvärda plågor. Men det heter om honom att han dog utan att någon saknade honom. Man var helt enkelt bara glad att bli av med honom. Tänk på vilken kontrast detta var till kung David, som trots sina misstag i livet ändå hade som mål att leva sitt liv till Guds ära och till sina medborgares bästa. Om David står det, efter det att David har tjänat sin samtid enligt Guds vilja dog han. Båda var kungar, men ändå lämnade de så olika spår efter sig. En var man glad att bli av med. Den andra var älskad och fick omdömet av eftervärlden att han var en man som hade Guds hjärta. Historien är full av begåvade och talangfulla människor som har blivit rikt utrustade av Gud, men som slösat bort sina liv på lyx, nöjen och själviskhet. Man har velat bli störst, bäst och vackrast och valt ett liv med vin, kvinnor och sång, istället för att vårda relationen till Gud och sina medmänniskor. Men när man upplevt alla framgångar och all popularitet och provat på allt materiellt gott man kan tänka sig, så står man där plötsligt med den rannsakande frågan. Var detta allt? Hade livet inget mer att ge? Alla människor har behov som behöver tillfredsställas. För vi blir hungriga, törstiga och frusna. En hamburgare eller några köttbullar mättar hungern. Ett glas mjölk eller vatten släcker törsten. Och en tröja skyddar mot kylan om vi fryser. Men har ni gjort tankeexperimentet att det inte hade gått att tillfredsställa våra behov? Vad hade hänt då? Tänk om vi hade fått gå och frysa hela livet. Eller varit dödströtta och aldrig fått sova bort vår trötthet. Tänk om det inte hade gått att äta sig mätt eller dricka sig otörstig. Men vi människor har inte bara materiella och fysiska behov. Vi har också inre behov, andliga behov som behöver mättas och tillfredsställas. Elvis Presley, den stora sångidolen och rockstjärnan, han tjänade miljarder på sin musik och han hade allt materiellt man kan önska sig. Ändå sa han strax innan han dog de märkliga orden: jag har pengar, jag har berömmelse, jag har stora beundraskar. Ändå är jag ensam och olycklig. Och jag behöver att få en riktig vän. Elvis hade allt i livet, men ändå saknade han det viktigaste. Känslan av att vara älskad och att leva ett liv med djupare mening och innebörd än bara det glamorösa kändislivet. Jesus från Nasaret ställde frågan: vad vinner en människa om hela världen blir hennes, samtidigt som hon förlorar det eviga livet? Det bästa livet lever man om man tillägnar livet åt honom. Han som lämnade härligheten i himlen för att bli en av oss. För att dela vår vardag och till slut till och med dö för oss, fast han var oskyldig. Det är från honom vi ska hämta kraften att leva. Det är han som kan ge oss det vi söker så intensivt efter. Och han vill bli vår följeslagare genom livet. Och han vill hjälpa oss att göra de rätta vägvalen i livet. Så att vi kan lämna de goda avtrycken efter oss på vår vandring genom livet. Lycka till!
Man.